Dubbelmord i Kuopio, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Natten till den 27 november 1987 dödades två ungdomar, en man och en kvinna, i staden Kuopio. Till en början riktades misstankarna mot kvinnans förre pojkvän och därför blev han föremål för utredning. I samband med denna lyckades polisen avslöja ett ganska omfattande fall av häleri och döljande av stöldgods som skildras längre fram i denna artikel. Det visade sig emellertid att den som var skyldig till morden var en medlem av ett ungdomsgäng som bestod av tre unga män. Han hade avrättat sina offer i bästa Rambo-stil och utan anledning, precis som i en tv-film. Efteråt konstaterade mördaren bara inför sina kompisar att inte kändes det någonting. En helt vanlig morgon. Natten till fredagen den 27 november 1987 snöade det i Kuopio, Savolaks huvudstad. Landskapet fick ett nytt utseende. Smuts och slask täcktes av det vita täcket och det var 3-4 grader kallt. På morgonen gick människorna till sina jobb, glada och pigga. Veckoslutet med några lediga dagar närmade sig. Smeden Matti Happanen körde i sin bil till sin smedja precis som han brukade göra. Smedjan ligger i det område i Neulamäki där det gamla ammunitionsladdningsverket är beläget. Han kom dit klockan 07.15, precis som han hade gjort varje vardagsmorgon under flera års tid. Liken. Då Matti körde in på gården till smedjan upptäckte han att hans sons Mazda-bil stod på gården. Ljuset var tänt i verkstaden och i ett angränsande presenningsskjul. Smedjans dörr var låst. Han gissade att sonen, Jaska, hade övernattat där. Happanen undersökte inte sonens bil utan gick in i smedjan. På golvet i smedjans verkstad var det blod överallt. Runt omkring på golvet hade det fallit ner metallföremål som var under arbete. Allt var huller om buller. Stöttan till skjulets dörr var inte på sin plats. Happanen gick in i skjulet. Till sin fasa upptäckte han att sonen låg på rygg på golvet, av allt att döma livlös. Jaskas ansikte och kläder var täckta med leverat blod. Fadern rörde vid sonens ena hand som var kall, men flyttade honom inte, för han var säker på att sonen var död. Omedelbart därefter ringde fadern till polisen och anmälde sin upptäckt. Han gick med tunga steg för att möta polisen när de första bilarna anlände. Man kan lätt föreställa sig vilka tankar som genomkorsade Mattis huvud då han påträffat sin enda son död. Utåt kunde han dock behärska sig eftersom han var en man med stor livserfarenhet. De polismän som kom till platsen spärrade av området och genomsökte det. De påträffade snart ytterligare ett lik i Jaskas bil, en kvinna som uppenbarligen hade blivit skjuten. Utredarna visste vad detta skulle betyda för dem. Veckoslutet, de lediga dagarna, var borta för gott. Det skulle krävas mycket för att utreda det här fallet. Arbetet skulle kräva yttersta noggrannhet från deras sida. Allt möjligt och omöjligt skulle undersökas. Och med de förutsättningarna förbannade särskilt brottsplatsutredarna den snö som hade fallit under natten och täckt över alla spår på brottsplatsen. Polisens spaningsresurser koncentrerades på arbetet med det här fallet och en utredningsgrupp bildades. I den gruppen ingick som mest 35 utredare. Av den mördade kvinnans handlingar framgick hennes identitet. Hon hette Ella. Redan under de första timmarna kunde man fastställa att Jaska och Ella hade umgåtts med varandra i ungefär 2-3 veckor. Ella bodde visserligen fortfarande hemma hos sin före detta pojkvän, Kauko, men deras förhållande hade upphört.